Från hela familjen skulle jag vilja säga ett stort tack för välkomnandet, mottagandet och förbönerna både idag men under hela den här första månaden som vi har fått vara här. Det känns väldigt gott från vår sida i alla fall. Och nästa vecka blir vi också Gnosjöbor bostadsmässigt. Vi är skrivna här nu men flytten har inte riktigt gått än utan går nästa vecka. Igår så antog församlingen en vision där vi ansluter oss till Alliansmissionens nationellt vision. Jag hoppas ni kan den nu utan till. Vi kommer ringa runt till er mitt i natten, fråga. Ska ni kunna på 5 sekunder rabbla den. Vi vill tillsammans ta emot, formas och gestalta Jesus Kristus i världen. Jag tänkte predika om 2 människor som just fick vara med om detta. Att de fick ta emot, de lät sig formas och därigenom så började de också gestalta Jesus Kristus i världen där de gick fram. Skulle man räkna alla sånger, alla filmer, alla böcker, alla konstverk som på något sätt handlar om kärlek så skulle man behöva kunna räkna ganska långt. Att vara älskad och att älska, det verkar vara en djup inneboende längtan genom hela mänskligheten, i alla människor, i alla tider. När jag växte upp under 90-talet så var det 2 sånger som präglade och som jag kunde identifiera mig lite mer i. Den ena var Emilias I'm a big, big girl in a big, big world. Den andra, lite mer seriöst, det var Backstreet Boys Show me the meaning of being lonely. Visa mig meningen att jag ska behöva vara ensam. Under den tiden så levde jag i lite ensamhet, ofrivillig ensamhet. Visa mig meningen att jag ska behöva leva ensam. Kärlek, det är ju ett ganska komplext begrepp. Vi använder det ganska mycket och på ganska många olika sätt. Jag älskar min fru och jag älskar mina barn, men jag älskar också att vara ute i naturen. Jag älskar Jesus, men jag älskar också att äta choklad. Jag älskar mina föräldrar och mina syskon, men jag älskar också grillchips och cola. Kan det vara så att vi använder just detta ordet älska så mycket för att vi egentligen upplever verklig, riktig kärlek så lite? Så vi använder det överallt på alla sätt. Vi ska gå till en påskberättelse. Vi är ju snart i påsken så jag hoppas att det är okej. Och vi kan följa med på skärmen. Johannes 20, de första 10 verserna. Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörkt kom Maria Magdalena till ut i graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. Fråga, vem är den andra lärjungen, den som Jesus älskade? Har ni koll på det? Vem? Johannes, det är alltså han som skriver evangeliet. Han skriver om sig själv, men han är lite för ödmjuk för att skriva ut sitt eget namn. Man vill ändå att alla ska veta att det är just han vi pratar om. Den andra lärjungen, han som Jesus älskade. Ja, då är man på det. Och sa till dem, de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Och jag älskar sådana här detaljer som finns i bibeltexterna som man egentligen kanske funderar på. Varför står de där? Och nu kommer några sådana där Johannes är ödmjuk. Båda sprang på samma gång men den andra lärjungen, ni vet han som Jesus älskade, han sprang fortare än Petrus och kom först i graven. Han lutade sig in och såg linnebilarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Petrus med andan i halsen och mjölksyran sprutande ut genom alla muskler. Han gick in i graven och såg också linnebilarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen, ni vet han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och han trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Och därefter gick lärjungarna hem igen. Johannes, han såg den tomma graven och han trodde. Vad var det egentligen som hände som gjorde att Johannes där och då förstod någonting som han inte hade förstått då som gjorde att han började tro? Han förstod där och då i den tomma graven, bland de tomma linnebindlarna, bland dödskläderna, så förstod han att deras mästare, att han verkligen var den han sa att han var. För honom blev det ett bevis på att Jesus inte var en fördömd brottsling, utan han var verkligen Guds son, mästare, Messias. Johannes gick in i graven, han såg kläderna ligga där, och för honom räckte det. Han såg och han trodde. Den enda förklaringen för Johannes måste vara att den Jesus som blev korsfäst för någon dag sedan, blev lagd i en grav, han är inte här, nu måste han vara uppstånden. Nästan alla andra lärjungar kom till tro efter de hade sett Jesus uppstånden. De fick se honom, de fick ta på honom. Johannes, han gjorde den upplevelsen där i den tomma graven. Han såg och han trodde. I det som händer förvandlar sen Johannes liv i och med denna händelse. Han skriver om sig själv att han är den som Jesus älskade. Och genom hela kyrkohistorien så kallas han för kärleksaposteln. Johannes förstår inte bara att Jesus är Messias, utan han förstår också vad verklig kärlek är. Han skriver sen första Johannesbrev och andra Johannesbrev och tredje, som är rena kärleksbrev. Han skriver så här, Johannes, första Johannes, vers kapitel 4. Ni kan följa med på väggen. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer ifrån Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar och inte lär känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbaras Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle få leva genom honom. Detta är kärleken. Och så kommer hans förklaring vad kärlek är. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. När Johannes blickar tillbaka till en händelse vid den tomma graven så förstår han, detta är kärlek. Att Jesus dog för oss. Det finns ingen större kärleksförklaring än detta. Skulle Johannes vara en kärleksrelationsexpert i någon tidning, jag skulle få frågan, vad är kärlek? Då skulle han peka på denna händelse. Detta är kärlek. Att ge sitt liv för någon annan. För Johannes kommer detta alltid höra ihop. Det går inte att förklara kärlek utan Jesus. Och det går inte att förklara Jesus utan kärlek. Johannes blir så totalt präglad av detta att han blir en kärleksapostel. Johannes fortsätter skriva i sitt brev i kapitel 4, vers 18. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla, det är samman med straff. Jag tänker att det är lite märkligt egentligen. Att både Johannes och Petrus, när de får höra att Jesus är uppstånden, att de rusar till graven och inte därifrån. Jesus har valt ut 12 lärjungar. Han har levt nära dem i 3 år. De har lärt känna varandra på djupet. De har upplevt så mycket tillsammans. Och glädje, sorg, skrattat och gråtit tillsammans. Jesus får sedan uppleva sina sista timmar i ensamhet och i övergivenhet. Judas har förrådit honom för 30 mynt. Petrus har förnekat honom för ingenting. Han har fått utstå allt det han får utstå. Han blir lagd i en grav och sen återuppstår han. Jag kan vara ganska långsint ibland. Jag glömmer aldrig lördagen den 5 februari 2012 i Falu Arena. Det är innebandymatch, derby mellan Falu Boy som jag spelar i och Spracha SK. Det är bottenmöte, vi är totalt sämst i hela Dalarna. Vi förlorar matcherna med 20-0 och sådär. Den här matchen så är det lika när det är någon minut kvar. Det är 2-2-2. Jag råkar få ett friläge av någon konstig anledning. Jag är lika dålig springare, löpare som Petrus. Så jag blir ikappsprungen och blir nedtryckt precis när jag ska skjuta och tänka att jag ska avgöra matchen. Och nu tänker jag, nu blir det utvisning och vi får straff. Det som händer är att jag får ett matchstraff. Jag förstår ännu inte idag hur jag kunde få det där matchstraffet. Domaren måste ha uppfattat att jag sa någonting som jag verkligen inte sa. Och så fick vi utvisning och så avgjorde de i powerplay sen sista minuterna. Hade jag fått vara med om samma sak som Jesus, jag hade blivit övergiven och mina närmaste vänner fått utstå det Jesus hade fått utstå i sista. Lagd i en grav ensam övergivenhet. Jag hade dött och jag sen hade återuppstått. Då hade det varit säkrast för mina vänner att springa därifrån, inte till graven. Petrus och Johannes, de rusar till graven. Jag tänker att det säger någonting om deras relation. Samma Jesus som de trodde på innan han blev lagd i graven. Det är samma Jesus som de förväntar sig nu ska uppstå. Det är inte en Gud, det är inte en Jesus som ska hämnas, som ska komma med straff och som ska sätta dit dem. De rusar till graven så fort de får höra att kanske är det så att nu Jesus är uppstånden. Allt det här präglar Johannes så till en mindre grad att han identifierar sig och beskriver sig själv som att jag är den som Jesus älskade. I Bibelns värld, i framförallt Gamla testamentet, så hör namn och identitet ihop. Man förklarar vem man är genom namnet. Jakob, som fick brottas med Gud. Han fick sedan namnet Israel, som just betyder detta, brottas med Gud. Samuel betyder Gud hör bön, och det var just det Hanna, Samuels mamma, fick vara med om. Gud hörde bön och Samuel kom. Johannes betyder Gud har förbarmat sig. Andreas betyder den manliga, och då förstår ni att det inte gäller idag. De där. Johannes, han kallar sig den som Jesus älskade. Men tänk att allt jag är, allt jag vill bli, allt jag drömmer om, allt jag längtar, allt jag vill att andra ska veta om mig, det är att jag är den som Jesus älskade. Mitt eget namn, min egen uppgift, min egen position, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är Jesus, att han har älskat mig och jag bara hamnat i hans blickfång. Jag är den som Jesus älskade. Han använder inte det på ett arrogant sätt som att säga jag är mer älskad utan någon annan. Utan det är en beskrivning att han har förstått någonting i sin relation till Jesus. Han är bara en röst som ropar i öknen men som har hamnat i blickfånget av Jesus kärlek. Han är någon som nu gestaltar Jesus Kristus i världen. Han uttrycker det liksom, tänk vilket under att denna Gud verkligen kan älska mig. Att Guds ansikte är vänt mot mig, att hans blickfång är riktat mot mig. Att han älskar mig så mycket att han gav sitt liv för mig. Det är Jesus som älskar, jag får ta emot. Jag får också låta mig formas av den kärleken. För det handlar för Johannes just nu inte om att Jesus älskar alla andra människor som han såklart gör. Utan där och då förstår Johannes att han också älskar mig. För det kan vara lättare att förstå. Det är klart att Jesus älskar alla människor. Men kan han verkligen älska mig? Johannes förstår nu att jag är den som Jesus älskar. Petrus, som också var med vid samma tillfälle vid den tomma graven, verkar inte gjort samma upplevelse som Johannes gjorde. Men även Petrus får möta denna uppståndne kärleksguden. Petrus, som i evangelierna framstår som den självklare ledaren genom allting. Det är han som är först på, det är han som först säger saker. Det är han som i kärlek och omtanke, men som ibland blir lite fel. Det är han som drar svärd i ett semane för att beskydda Jesus, men samtidigt få en lektion av Jesus och Guds rike fungerar. Det är han som vågar kliva ur båten och faktiskt gå några steg på vattnet medan de andra satt kvar. Det är han som gör den där starka bekännelsen i Johannes 6. När alla andra lämnar så är det han som står kvar tillsammans med de andra lärjungarna. Till vem skulle vi gå? I Johannes 21, alltså kapitlet efter berättelsen om den tomma graven, så möter vi Petrus igen. Han har nu återvänt hem till Galileen. Han har återvänt till sitt fiskeri som han lämnade när han först började följa Jesus. Man kan fråga sig, har den här kallelsen som Petrus fick över sitt liv, har den nu försvunnit? Har den blivit oklar? Vad är det som händer i Petrus liv? I vers 3 kapitel 21 så möter vi Petrus. Det är en helt vanlig dag. Han säger: jag går och fiskar. Och så får han med sig några av sina kompisar. Jag tänker att Petrus måste ha varit rejält omtumlad. Kanske var det just det behovet av att få fast mark under fötterna. Han återvände hem. Han återvände till det yrke som han visste. Allt annat var liksom oklart. Han hade stått de sista dagarna i nästan omöjliga händelser. Diskussionen med Jesus om Jesus fick tvätta Petrus fötter. Händelsen i Getsemane när lärjungarna somnar. Det som hände sen med Jesus när han blir tillfångatagen och allt det som händer kring det. Hans eget förnekande. Och nu kommer ryktet om att Jesus har uppstått. Hur förvirrat och hur kaotisk måste Petrus inte ha känt sig där? Hur många tankar mal inte i hans huvud när han nu beger sig ut på sjön för att fiska tillsammans med sina vänner? Och så möter vi han och så han till och med misslyckas med det som han verkligen kan. Han har inte fått någon fisk på hela natten, vilket är anmärkningsvärt. Och så tidigt på morgonen så ser han Jesus stå där på stranden. Och nu är det återigen en sån där detalj. Ni som har gjort lumpen förstår vad som händer nu. Petrus tar på sig sina kläder. Betyder att han har suttit naken i båten tillsammans med sina grabbpolare. Och så hoppar han i vattnet och så simmar han. Han verkar vara en snabbare simmare än han är löpare. För han kommer snabbt till stranden för att möta Jesus. Och så simmar han upp på stranden. Jesus står där, han har tänt en eld. Det är en likadan kloteld som några dagar tidigare har brunnit på prästgården där Petrus 3 gånger har förnekat Jesus. Jag tänker att när Petrus ser Jesus stå där vid den här klotelden så förstår han nog vad nu Jesus kommer säga. Han dras tillbaka till de där dagen innan när han har förnekat Jesus och allting som händer. Det verkar vara tyst på stranden. Ingen säger någonting. Jag tänker att Petrus förmodligen sakta drar sig framåt mot elden för att få lite värme och få torra kläder. Och så tar Jesus sats och han ska säga någonting. Och jag undrar vad Petrus tänker när han ser att nu öppnar Jesus munnen och ska säga någonting. Är det nu jag kommer få utskällningen för det jag har varit med om? Istället kommer de där 3 frågorna till Petrus. Simon Petrus, älskar du mig? 3 gånger fick Petrus förneka Jesus. 3 gånger får han nu svara: ja, Jesus, jag älskar verkligen dig. Och så blir Petrus förlåten, han blir upprättad och på nytt blir han utsänd i den kallelse och den uppgift som han har att vara en herde. En fantastisk vändpunkt i Petrus liv. Samtidigt så är det en fråga som jag tänker är den mest självklara frågan som borde ställas där på stranden som egentligen aldrig ställs. Det är ju en sak att Petrus på nytt får bekänna sin kärlek till Jesus, men den frågan som aldrig ställs: Jesus, kan du älska mig igen? Efter allting som jag har gjort, efter allting som jag har sagt, kan du verkligen älska mig igen? Att möta Jesus Kristus, det är att möta en barmhärtig, en Gud som är kärlek. Det är en nådefull Gud. När man står öga mot denna Kristus, oavsett vart man står öga mot öga med honom, så verkar den frågan aldrig behöva ställas. Det är aldrig en fråga i mötet med Jesus. Jesus, kan du älska mig? Petrus vet i hela sin kropp, hela sin själ, hela sin existens, i de där frågorna i mötet med honom, så vet han att jag är också älskad. Den morgonen fick också Petrus uppleva detta, att han är den som Jesus älskade. Att stå öga mot öga mot Jesus, det är ljusets plats. Det är sanningsplats, det är kärlekens plats. Personligen gör jag så ofta tvärt emot vad både Petrus och Johannes gjorde. Jag rusar bort ifrån Jesus av skam, av rädsla, i tron att Jesus inte kan älska mig. Johannes och Petrus, de lär oss att oavsett så är det i riktning mot Jesus vi ska springa. Framför Jesu ansikte, i hans blickfång, så får vi ta emot allting som vi behöver. Det är en plats som vi människor på djupet längtar efter och hoppas på. Det är där vi får få allting. Det är där vi får vår identitet bekräftad. Att jag är också den lärjunge som Jesus älskade. Framför hans ansikte behöver jag aldrig känna mig ensam. Jag behöver aldrig känna mig hopplös. Jag behöver aldrig känna mig skamfull. I hans blickfång får jag också i hela mitt väsen förstå att också jag och du är den lärjunge som Jesus älskade. Och det är också utifrån den platsen jag nu får ta emot. Det är också utifrån den platsen framför Jesu ansikte jag får låta mig formas. För att därigenom också gå ut och gestalta Jesus Kristus i Gnosjö och i den här världen som vi finns till i. Ska vi be tillsammans? Tack himmelske Fader för att du är kärlek. Du är inte bara kärleksfull utan du är kärlek identifierad. Du är kärlek rakt igenom, Herre. Herre, tack för ditt blickfång mot oss, Herre. Tack att du har vänt ditt ansikte till oss och inte ifrån oss. Tack, Herre, att du söker efter människor som längtar efter dig, som hoppas på dig, som behöver dig. Herre, möt oss var och en. Du vet vilket bagage och vad vi kommer hit med och vad vi lever med just nu. Möt oss och hjälp oss att våga ställa oss framför ditt ansikte. Herre, vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte känna oss skamfulla. Vi behöver inte tänka på vad vi har gjort innan och sagt innan. Hjälp oss att idag och nu bara söka ditt ansikte och ställa oss framför dig, Herre. Hjälp oss att öppna våra liv, våra hjärtan och våra händer och ta emot ifrån dig. Du har älskat först och vi får ta emot din kärlek. Be att vi ska få formas av din kärlek som människor, som församling, för att också gestalta dig och din kärlek i den här världen på olika sätt, Herre. Fyll oss med din heliga ande och dra oss närmare dig. Amen.